Tjena och välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten Rossoneri. Idag kör vi en annan variant av podcasten. Vi ger oss på tekniken att ringa upp till personer istället. Det blir med högtalartelefon, så jag hoppas att ljudet ändå blir okej. Först ut blir Claes Andersson. Claes har vi ju annars hört referera många Milan-matcher på TV. Och om ni inte vet vem Claes är, så får ni googla upp honom, men det bör ni veta. Vi testar direkt och hoppas att tekniken funkar. Okej, Claes, vi kör igång direkt. Första frågan. Hur kommer det sig att du är milanista, om man nu får säga det?
Ja, det får man säga. Ja, det är långt tillbaka. Man börjar bli gammal i gamet nu. Det var väl egentligen, som allt började med, som för många andra i min generation då, med Uno Cruz Dore. Man satt på söndagar och kikade, och det var ju de härliga holländarna, Schulitz, Van Basten, Rijker, gjorde ju att man fastnade för, och en fantastisk feedbackslinje. Ja, men överhuvudtaget så var det någonting där, och så var jag på Ola som höll på Inter, och då blev det ju än mer att man skulle hålla på Milan. Sen hängde det där i, eller det har hängt i hela vägen, och följt dem men telefon, man är yngre lite mer givetvis nu, håller man koll, men kanske inte riktigt lite på samma sätt, men det var väl det någonstans där det började, sen har det hängt i hela vägen.
Jag gjorde, by the way, exakt samma resa. Det var de här tre holländarna. Van Basten var min stora idol.
Ja, jag fastnade väl kanske lite mer för Schulitz, om man ska vara helt ärlig. Men alla tre var ju liksom helt otroliga. Sen när den backlinjen, Tassotti, Costa Curta, Baresi, Maldini, var ju helt magiskt. Och sen så de spelare som kom, Savicevic, Boban, jag menar Massaro, en favorit. Det finns ju hur mycket som helst.
Det är fantastiska spelare. Det är ju bara legender. Det är fantastiska spelare.
Ja, nej, det är det. Så att det var en era som var helt otrolig egentligen.
Men du, Claes, annars ditt första eller ditt bästa minne av Milan?
Någonting som man minns väl, det var givetvis finalen 94 mot Dream Team Barcelona, och det var inte en chans. Det var ju, allting var ju klart innan, alltså det var ju bara skicka pokalen till Barcelona och Cruyff, och det var liksom redan biff. Och sen en utskåpning av Guds nåde och målet ifrån Savicevic, alltså det var ju match som på ett sätt hade allt. Det var ju den avklädningen av ett Barcelona, det var ju helt jäkligt otroligt. Och den matchen och den chippen, den kommer jag aldrig glömma. Annat i min fred så det väl dessa i mål och massa och hängde två. Så att det är väl kanske som första starka minnet vad det gäller Milan.
4-0 blev det, va?
Ja.
Det har ju hänt väldigt mycket Milan denna sommaren, och vad säger du annars om övergången mellan Berlusconi-eran och den nuvarande ledningen?
Mm. Ja, men den var ju liksom oundviklig, skulle jag vilja säga. Alltså, det har ju blivit så, jag menar, det är ju likadant med grannklubben egentligen, inte att pengarna som Moratti och Berlusconi hade att förfoga över, liksom, det var ju räckte inte. Alltså, det är helt annorlunda. Det slåss mot nationer numera, och de här enorma oljebolagen liksom, och pengarna bakom Qatar, och sen då alla de här kinesiska intressena som finns då, i och med att någonstans i landet har man bestämt sig för att satsa på fotbollen, och då liksom, har det blivit att de som har enorma tillgångar i Kina har valt att satsa på det, och sen är det klart att det finns en marknad där borta som är enorm. För mig är det så bara, det var Berlusconi gjorde ju väldigt mycket bra, och det var väl egentligen den som började med. Jag kommer ihåg så otroligt väl när man köpte in stjärnor från andra lag och satte dem på bänken. Men det var ju liksom fotbollens död, och det var ju så jäkligt att man kunde ha stjärna på bänken. Jag vet att Papin var väl en av dem som hamnade där, och det var ett jäkla liv över det här. Det var ju hemskt. Och idag sitter man med liksom landslagsstjärnor på läktaren som inte får plats i truppen, och man tycker att det är en helt okej. Så han var ju väldigt snabb med att ta in nya saker, men som vågade satsa på Sacki. Så han gjorde ju mycket bra, men sen var det ju slutet då, liksom att de hade inga pengar, familjen övrigt kanske inte var sådär oerhört intresserad av att lägga de pengarna heller, och sen var det ju en del tveksamma saker med hans politiska karriär och alla de märkliga köpen som blev på slutet. Men det var ju rätt tidigt att han kunde som inte mäta sig ekonomiskt med de andra, och då fick han sitta och prata in lånspelare och sådana som var riktigt på väg neråt från att tidigare köpt det bästa. Det var liksom oundvikligt. Ja, det kanske inte fanns en oro för början. Det finns väl en viss oro från alla håll, tror jag, som håller på Milan och kanske även ifrån italiensk fotbollssynvinkel vad som händer med Milan om nu inte det här skulle riktigt gå i lås. Men jag tror att det var bra. Jag menar, Inter har fått in pengar med Roma, har fått in pengar från amerikanska ägare. Juventus står ju bra rustad och har ju framförallt värdat väldigt klokt under många år. Och sen har de sin arena, och det är väl det övriga lag i Italien behöver få bukt med. Det är lite synd att på italiensk fotboll att de inte fick slutspelet här 2016. Det hade gjort någonting med Arena-parken, för det är där man hänger, liksom, inte riktigt hänger med längre, och det behöver man verkligen lyfta sig lite grann. Men det är också, det handlar väl mycket om politik också. Så att, men nej, jag tycker det ser bra ut, och det visar väl något annat sommarens transferfönster.
Jag håller med dig just kring arenafrågan, för det är ju en ganska märkligt scenario att Serie A inte knappt har sina egna arenor, och där var väl lite Berlusconis dotter Barbara skulle inkopplad på arenabygget, men det bara dog ut nu, och kineserna verkar inte jätteintresserade av att bygga nytt heller.
Ja, men det handlar så mycket om, i och med att ofta så är det ju då kommuner eller städer som äger arenorna, och de, jag menar, det är klart att staden Milano inte vill bli av med två hyresgäster från San Siro som drar in en jävla massa stålar till staden. Sen har du ju hela den här aspekten med marken, men du ser ju vilken enorm jäkla strul i Rom med det där, och det är klubbas igenom och sen rivs det upp, det klubbas igenom, sen är det någon som har synpunkter och sen rivs det upp igen, alltså de har på hur länge som helst. Och, ja, det är så mycket folk som är involverade i det här, som givetvis vill se till sitt bästa, och ekonomin kanske i Italien, du vet hur det är i Sverige, om du ska bygga en ny arena, det finns lite andra hål att sätta statspengar i, men förhoppningsvis någonstans så kan ju de här klubbarna hitta någonstans. Jag vet att Fiorentina talar om att göra om, och Milan har ju varit prat, Roma har prat, Udinese har gjort om, Juventus har gjort om, så att förhoppningsvis så kommer det här alltet som blir bättre. För att jag menar, om du går på fotboll i Florens, det finns knappt tak någonstans. Eller när det funkar inte 2017, att du behöver vissa bekvämligheter för att locka folk. Det behöver funka med allting. Men San Siro är en makalös arena, tycker jag, den bästa i hela världen. Men går man på faciliteterna liksom, så är det inte så jäkla fräscht att gå på toaletter och sånt där. Så att det är sånt som behöver fräschas
upp. På tal om Fiorentina och en ganska dålig övergång, Montella, åsikter, är det rätt man för familjen, tycker du?
Ja, det tycker jag. Jag tycker att han har visat innan att han är en tränare som jag tror kan bli väldigt bra på sikt. Jag tror att han är ung, han har nya idéer. Sen tror jag att det är skönt för honom och också på flera sätt att slippa Berlusconi, som la sig i massa grejer om hur man ska spela med, och egentligen då inte hade några spelare att spela med som höll måttet. Det känns som att lite mer arbetsro för honom, har idéer, för att han känner att spelarna har med sig. Så att, nej, jag tycker det är som det är nu, rätt man. Sen finns det väl alltid andra tränare som man kan tänka sig skulle kunna komma in och göra ett bra jobb. Men Ja, jag tycker lite stabilitet, ge honom tiden nu, bygga upp någonting och förhoppningsvis så kommer det bara flott.
Skulle du vilja se att Milan spelar ett 4-3-3 eller 3-5-2 eller någon annan variant av uppställning?
Det är så svårt någonstans beroende på vilka man möter, vilka kommer klicka ihop, det vet ju liksom inte än, inte bara sätta upp en så här ska vi spela, men i alla julgranen känns det inte så dum heller någonstans med en 4-3-2-1 uppställning där man kan skicka in många av de här talangfulla mittfältarna. Cavaloglu är bra, Bigge är bra, vad gör du av Sousa i en viss typ av uppställning? Två forwards kanske man vill ha. Alltså det finns så många olika varianter och uppställningar som man kan använda sig av. Jag tror att det gäller att och vara flexibel, och det är framförallt skulle jag säga nyckeln idag om vi ska lyckas i toppfotbollen. Det räcker inte med en uppställning, vi måste kunna växla kanske till och med mellan tre olika, och det tycker jag de signaler man har sett och de uppställningarna jag har kunnat se lite grann nu, så har jag testat lite olika, så får man väl se allt eftersom hur det här klickar i. Så att, ja, jag har ingen sån här och det här tycker att man ska spela, utan allt eftersom så får man se vad man hittar rätt någonstans.
Du har nämnt några spelare. Vad ser du annars om Milans transfer in och ut denna sommaren?
Ja, det är ju bara positivt. Jag får inte mycket i ledarroll. Det är ju enormt. Kefi är liksom, tycker jag liksom nästan har glömt spott i den kontra. Alltså, vi pratar liksom unga spelare, utvecklingsbara, hungriga. Som många andra klubbar var intresserade av. Calhanoglu är bra i Tyskland under flera år. Rodriguez lika så. Alltså, en värningsstrategi som var bra. Sen blev väl alla överraskade över Bonucci givetvis. Men Moussaka har satt en del i Real också. Och André Silva med fåvaren. Alltså, det är också en ung potential. Det finns en utvecklingsmöjlighet. Man kan om det skulle liksom bli lite risigt sälja dem. Jag menar, kommer ihåg när man köpte Alex och Torres och allt vad det var. Det fanns ju noll pengar att tjäna in på den typen av spelare igen. Så att, jag tycker en bra värvning, inte bara att man har gått på namn och typ sälja tröjor eller vad man nu ska prata om. Utan man har verkligen sett, okej, men vad kan man här göra framöver? Och sen att man har släppt en del spelare, men det blir oundvikligt, och det är ju framförallt ska jag säga, i det stora hela bra att italiensk fotboll, för att, men det är ju så att många ganska bra spelare som inte får plats i Milan eller om det blir ett Inter som har varit tidigare eller Juventus, ja, men de hamnar ju förhoppningsvis och har gjort i flera tillfällen i typ lag i Genoa och sådär, men då blir de bättre, då blir ligan bättre och det känner alla på. Så att, nej, jag tycker att de har gjort en jättebra sommar med värvningen.
Du, sista frågan Claes här. Tyvärr vinner väl Juve mörda ligan återigen, men var hamnar Milan någonstans?
Ja, det är ju något som undrar. Alltså när jag talar med Champions League-plats så tycker jag att liksom, de har ju nått målet. Med tanke på att man inte ens har varit nära på det tidigare och hur viktigt det där är ekonomiskt och även liksom imagemässigt att kunna värva spelare. Så tror jag att en Champions League-plats är jättebra. Men du nämnde Juventus, de är otroligt bra och jag tycker man måste beundra hur de har byggt upp sig. Jag menar, och där kan man ju också undra vad de övriga klubbarna har gjort. Jag menar, Juventus var nere i Serie B och var liksom, ja, strippades egentligen på allt med spelare och ekonomi. Och ändå har de lyckats bygga upp ifrån det med liksom, och bli helt dominanta. Och det och med oss som andra hade ett enormt försprång och sjabblat bort det. Så att, jag tycker att man måste ändå lyfta på hatten för Juventus och hur de har byggt upp, hur de har värvat, hur de har liksom, gjort saker och ting. Så de får ju fortsätta i det som stora favorit som du nämnde. Inter med Spalletti tror jag blir väldigt intressanta. Napoli gjorde ett jättebra fönster. Man fick behålla alla spelare, behålla sin tränare Sarri som är otroligt skicklig. egentligen hur de ska bygga vidare här nu, men det är många lag som är där och fightas om det, och jag menar Lazio vet man inte, det har varit lite varannat år för dem nu, den är svärgig för dem att ja, bli lite mer etablerade och lämna, så är de också en kandidat att slåss om de där platserna. Så hamnar man trea, så tycker jag 3-4 som är jättenöjd, tvåa och kan utmana Juventus och Rull som är en jättesäsong.
Tal om ligan då och fjärdeplatsen, det du säger Champions League, vad tror du bara kort om Milans chanser i Euroleague?
Ja, i gruppspelet om man säger så tycker jag absolut att de ska gå vidare. Det kan man kan kräva. Men nu har de en ganska bred trupp här och jobba med, så att det här gnället om att liksom, det är så jobbigt att spela torsdag söndag, det har jag som aldrig riktigt förstått, för det är lika jobbigt att spela onsdag lördag, men det är inte lika roligt kanske, det var en annan sak, för det, ja, det ska man inte hymla med att Europa League inte kanske tänder en kräm, men visst, det är ett några antal matcher mer, men det tror man kunna hantera. Och sen om läget är bra och truppen börjar sätta sig, så absolut, så har man ju alla möjligheter i världen att kunna gå långt där. Och märker man rätt på tag att, ja, lite som United, så att det är en väg för dem i ligan, då är det bara gå all in på Europa League och försöka ta sig in i Champions League den vägen. Så att, ja, tittar jag på de lagen som är med där utan att ha alla i huvudet, så klart att de har en chans att vinna det.
Du Claes, stort tack för din tid och dina kloka kommentarer. Hälsa Ekvall och kör hårt med er podcast som är väldigt bra.
Ja, tackar. Ja, den är kul. Så att,
hoppas jag vill ses på San Siro någon gång.
Ja, det får jag hoppas. Så ser man får tid någon gång att ta sig ner faktiskt. Men nej, det är intressant att följa till den här säsongen och lite extra grejer på Milan med det som har hänt. Och jag tror att det är viktigt för italiensk fotboll att både som Milan och Inter är med igen, för att det finns så många supportrar, inte bara i Sverige utan runt om i den världen, som att jag följer de här lagarna och kanske Milan speciellt då, som gör att intresset ökar. Så jag tror det är bra för alla sporter om det blir lite mer kamp om den här skuretten.
Jag håller helt med dig. Du Claes, återigen stort tack. Hälsa Padde. Tack så mycket. Tack. Ha det gott. Nästa person till rakning är en person från Svenska Fans Forum och du heter... Vi skippar mer intron så, utan vi hoppar på frågorna direkt. Hur kommer det sig att du är en milanista?
Ja, du, det är en bra fråga. Vi kan väl säga som så att fram till jag var ungefär 12-13 var jag faktiskt inte ens intresserad av fotboll. Sen så var det någonstans där, jag undrar om det inte var till och med 99 som när Milan vann ligaguld. Så av någon konstig anledning så fick jag bilderna från firandet där. Och så började jag intressera mig för det. Och sen så som sagt var, några år efter det så kom ju alla de här riktigt stora hjältarna, liksom Shevchenko och Inzaghi, och så bara rullade på efter det. Ja, har man bara blivit mer och mer insyltad i det. Sen så har jag i tre omgångar också bott ner i Italien av olika skäl.
Då har du sett en del Milan-matcher på plats kanske?
Ja, precis. Där kom vi väl in i en av dina andra frågor. Mina starkaste minnen från Milan är att jag var och såg nämligen Maldinis avskedsmatch på San Siro. På tredje tak ovanför kurvan. Så jag uppfattade inte riktigt när han gjorde sin sån här segerrunda. Så uppfattade man inte riktigt att det var en viss del av fansen som buade. Eller började sjunga, så att säga, att Baresi är den riktiga
kaptenen
och så.
Ja, jag satt tvärs över, och det som du säger att vissa då från Kurva Syd hade ju vissa åsikter och passade då dumt nu på att göra det under hans avskedsmarsch. Så där var ju tanken att det skulle vara jippo och en schysst avsked och etc. etc. Ja. På innerplan. Men nu blir det ju världens antiklimax istället. Och jag och min polare satt bara så och väntade på när händer någonting. Att han gav fingret, det såg vi. Så att vi ser ganska långt ifrån, men det blev ju jättekonstigt och enorm besvikelse efter detta.
Precis. Det blev ett riktigt antiklimax liksom. Men jag kommer ihåg annars stämningen kring hela matchen innan själva simfarvet var liksom, även om Milan förlorade, jag kommer inte ihåg, det var väl typ som 2-4 mot Roma liksom. Förlust. Så var det ändå någonstans en väldigt skön atmosfär kring matchen liksom. Det var väl också ett sånt skede av säsongen. Jag kommer inte ihåg om vi redan hade säkrat Champions League liksom, så det spelade inte så mycket roll. Men det var ju väldigt antiklimax liksom, så att det var ju fint ändå att han fick en fin avsked sen på Arsene Franchi, ja, mot Fiorentina. Mina starkaste minnen från där jag var på San Siro och då Milan.
Ja, det är ett bra minne. Jag har ju också det som ett av mina bästa minnen, är väl fel, men i alla fall ett av mina starkaste minnen. Men då, om vi går över till, om du jämför Berlusconi-tiden med eventuellt framtida Milan, vad tror du om detta och projektet i sig?
Grejen med Berlusconi-ledningen var ju att det var en, eller i alla fall fram till de senaste, vad blev det nu, 4-5 åren, så var det ju en enorm trygghet där man visste liksom att det hade varit en framgång som hade varit väldigt länge i 15 år och vi hade varit och plockat hem stoppen direkt, men att det gick väldigt fort upp dit och det var någonstans en trygghet att ha honom där, även om det var liksom mycket vi ser honom. Det är ju inte liksom det som man som milanista fokuserar mest på när man tänker på Berlusconi liksom, även om det är viktigt att betona vad han har gjort vi ser honom. Så är han ju och kommer väl alltid vara en av våra största presidenter som vi har haft när det kommer till övergången liksom. Speciellt nu när man inte vet vilka som verkligen är bakom de här kineserna och hela den här grejen kring Elliot och med lånen och vad det är för typ av företag och så. Sen får jag förmånen också att kunna italienska, så jag brukar följa mycket vad de säger där nere. Många av de här riktigt stora reportrarna, om de medvetet eller inte, men man har lagt mycket fokus på att kritisera liksom de här kineserna som man inte riktigt vet vilka de är som har tagit över Milan då. Så det är ju en osäkerhet såklart. Jag tror att nästa år kommer säga en hel del vad det är för någon typ av ägare som vi har fått.
Har du inga andra spännande nyheter när från Italien nu som kan italienska?
Personen snackade ju om att man redan i januari planerar att börja betala tillbaka de här lånen. Det var det 180 eller var det till och med 200 eller vad det rörde sig om. Lånen direkt till dem, eller successivt börja betala av dem. De ska ju först betalas av i oktober. Så det snackades ju en del av. Det senaste nytt från igår är ju, som kanske även du har märkt, är ju att pågår ju en beef mellan Raiola och framförallt Mirabelli, Milans sportchef, där Raiola senast igår i en sportprogram i Italien gick ut och på nytt kritiserade då att han inte alls tror på Milan-projektet. Men han tror inte överhuvudtaget på de här kineserna som har tagit över Milan liksom. Medan Mirabelli några dagar innan det sa att Raiola är en liten man.
Ingen blir väl gladare om Milan missar Champions League än Raiola, för då vet han att han kan kränga Donnarumma för massa pengar och tjäna ännu mer pengar.
Då kan han ju casha ut där, ja.
Men du, från en gris till en rätt grisig insats, vad säger du om Lazio-matchen och Montellas insats i överlag i Milan, och vad tror du om Montella?
Vi har ju sett vad han kan prestera i ett Fiorentina. Frågan är, det som oroar mig lite kring Montella är att han har ju haft större delen, 80% av truppen, redan i juli. Och att han inte liksom har gått över och testat med den här trebackslinjen som jag ser som mest, som jag många andra också på forumet ser som mest optimal liksom. Det är oroväckande att Montella inte har gjort den övergången tidigare.
Men vågar han ändra system mitt i säsongen, tror du?
Ja, han påstår ju nu efter det här fiaskot igår mot Lazio att han ska sätta på en trebacklinje nu mot Austria Wien nu på torsdag. Förra säsongen inte var så bra, men utifrån förutsättningar hade så tycker jag att han gjorde ett helt okej jobb faktiskt. Att landa på en sjätte plats var inte jättebra, men sett i truppen så var det helt okej att visa. Så att det är ju denna säsongen han måste visa var han går för.
Men tror du Milan behåller Montella om de inte blir topp 4?
Nej, man signade ju ett år till med honom nu. Och det är väl snarare för att han satt väl på ett utgående kontrakt, om jag inte minns fel. Alltså nästa säsong, hade, alltså 2018 hade då varit att hans kontrakt hade gått ut. Och det är väl aldrig bra att sitta med en tränare som har ett utgående kontrakt.
Du, på tal om kontrakt, vad säger du om vår sommartransfer?
Extremt positiv. Det hela som lämnade kanske en lite bitter smak, om man nu ska använda sig av det, var ju det här att man hela tiden pratar om en topplayer liksom. I själva en topplayer, och i slutändan landade man med Kalini. Sett till hur transfermarknaden ser ut nu på sistone, när liksom Neymar går för 2,2 miljarder och Mbappé som potential går för 1,5 eller vad det nu var, så är det kanske inte 30 miljoner euro eller vad det nu var för Kalinic ett överpris. Han är en spelare som kommer bidra mycket mer i spelet än vad till exempel Bacca. Då kunde man inte utnyttja Baccas fulla potential liksom.
Bacca gjorde mål i helgen, by the way, nu för sitt nya Villarreal.
Ja, precis. Jag såg också det igår.
Så det är frågan om Montella använder honom rätt eller om Bacca inte är bra nog för Serie A, jag vet inte. Bortsett från Bonucci som är vår stora stjärnvärvning annars, vem tror du mest på, eller vem tror du blir mest viktig för Milan som har kommit in under sommaren?
Nu kanske det är fel att säga det från gårdagens match, men jag tror faktiskt Biglia kommer bli väldigt, väldigt viktig för Milan. Vi har ju saknat ett ankare där på mittfältet ända sedan, jag vet inte hur långt, om man ska gå tillbaka till när vi hade Van Bommel och De Jong där, eller om man ska gå ännu längre tillbaka till när man satt på Pirlo och liksom så. Men jag tror att Biglia kommer kunna bidra väldigt mycket till spelet.
Nu kan man inte säga för mycket just om hans insats igår där alla sög ordentligt mot Lazio, men han fick ju bland de sämsta betygen. Men jag hoppas också att du har rätt, men sen å andra sidan så vill jag ju aldrig se han och Montolivio och Chanoglu tillsammans på mitten, för det funkar inte. Det måste ju Montella se.
Ja, det blir ju en extremt dålig balans, och jag känner någonstans att de minuterna som Hackan var inne på vänsterkanten bidrar han ju med väldigt mycket. Och varför inte, även om det inte är mest optimala positionen, varför inte slänga in liksom en André Silva eller något sånt med 0-2 som innan andra halvlek satt igång. Och på det här med Montella i rätt man för Milan, så ställer jag mig otroligt tveksam till att han gör ena biten ofta. Och det var ju väldigt tydligt igår att han fortsatte och satte på samma elva var ju en stor frågetecken.
Ingenting funkade igår, så att man inte egentligen gör två byten redan i halvväg tycker jag också är jättemärkligt. Yeah. Alltså det såg ju alla att det var en skitdag för Milan.
Det var ett enormt frågetecken hur han matchcoachningen igår. Nu har han ju gått ut både igår och idag och tagit på sig ansvaret för matchen utvecklade. Och sen snackat om det här med trebacklinjer då. Men samtidigt, varför har man inte gjort det här tidigare? Alltså det är ju en del frågetecken just nu kring Montella liksom.
Du, sista frågan här innan tiden sticker iväg. Vilken plats hamnar Milan på?
Juventus är ju som vanligt där detta, medan Napoli har ju behållit sin tränare och behållit sina bästa spelare. Så jag har svårt att de skulle liksom falla. Det står mellan Roma och Milan kring den här fjärde platsen i ligan.
Du, stort tack för dina svar.
Ja, absolut. Tack för en väldigt bra podd och bra initiativ av er.
Tack så mycket. Ha det fett. Kloka ord. Vi går raskt vidare till nästa person och jag hoppas att telefonintervju med högtalartelefon är okej. Jag kan tyvärr inte göra så mycket åt det. Kallas du, eller vad heter du?
Nu pratar du med Christian, även kallad Kolo.
Okej, Kolo. Du, vill köra igång direkt. Hur kommer det sig att du är milanista?
Det kommer sig sedan tidigt 90-talet när vi på rasterna på mellanstadiet spelade fotboll. Och då blev det ofta så att det dominerande laget som då var Milan blev det laget som vi spelade. Att vi låtsades att vi var. Så vi körde hela laguppställningen. Så var jag Costa Curta.
Och imponerande en back ändå.
Alltid.
Där tänker man alltså att Baresi ligger bäst till, men Costa Curta är någon legend.
Ja, men han var lite fulare tyckte jag, så det passade rätt bra.
Som handen i handsken. På tal om Costa Curta, bara ett kort inlägg. Jag läste idag att han gick ut och försvarade Montella.
Ja, ja, men det tycker jag han gör rätt i. Han, det finns väl ingen anledning att såga honom redan nu. Han är ju förutom igår kanske då.
Vi kör den frågan eftersom vi ändå har han på tråden. Vad tycker du om Montella? Är han rätt man för Milan?
Rätt man på rätt plats. Kör på honom nu.
Vad tror du? 3-5-2 eller 4-3-3 eller någon annan uppställning?
3-5-2 gillar jag. Jag gillar hur man kan liksom slå om mellan defensivt och offensivt lätt med de här wingersarna. Så länge du har wingers som är bra bakåt också, så tycker jag den är bäst.
Du tror Montella kommer köra 3-5-2, och av vilken anledning?
Jag hoppas att han kör 3-5-2, för det är en väldigt flexibel uppställning som sagt. Den kan, alltså du vill köra offensivt så går det bra. Sen om du vill dra hem laget med, så länge du har wingers som är defensivt skolade och duktiga, så fixar du det bra också.
Men du tror mer på Calabria som högerwinger än nyinköpta Conti från Atalanta?
Jag hoppas det, för Calabria, jag tror det blir en väldigt stor talang. Om han får lite chansen så tror jag det har ett riktigt storämne där.
Är detta ditt fotbollmanager-snack eller är det som du verkligen tror på?
Det blir en blandning måste jag erkänna. Det är manager, jag har sällan fel ska jag berätta. Jag är inne i 2019 nu och han är en av de bästa i Serie A.
Du, på tal om manager, läste du artikeln i somras om Maxim Tsigailko?
Stämmer bra, det gjorde jag. Jag kommer ihåg, jag känner igen namnet. Fast det var inte en av dem som jag fastnade allra mest för.
Han var ju kung i CM 01-02.
Ja, precis. Jag började faktiskt 96 med manager, så jag tror jag ligger inne med rekorden.
Ja, den dragen hoppade jag av för något år sedan. Det blev helt sinnessjukt mycket spelande.
Ja, ja, det, jag är fortfarande inne i en sån period med nästan varje kväll sedan 10 månader tillbaka.
Jag minns 99 tror jag det var. Då hade jag Milan och hade Charbel Thoma och Kennedy Bakasjugli på varsin kant i Milan.
Stefan Selakovic var också väldigt bra just i de årgångarna han för mig också.
Men jag måste bara säga, det var en bugg i CM 01-02 att man satte upp massa spelare på transfer. Och så var det alltid en massa turkiska klubbar som var intresserade av dem. Och istället för att sälja dem så tog man och bytte en massa spelare med turkarna. Men de ville aldrig byta sina spelare. Men det sammanlagda värdet av spelarna man ville byta la de sen istället i transfersumma. Så det var skitenkelt att få upp en massa pengar.
Du får gå tillbaka och spela CM01.
CM01-02, absolut det bästa spelet.
Håller med, det är nu en av de vassaste årgångarna.
Nog om droger och fotbollmanager. Vad är ditt starkaste minne av Milan?
93 var det nog med Champions League-finalen mot Marseille. Det var ju liksom i den här vevan när jag hade börjat tycka om Milan och kolla på dem. Så då minns jag just den här finalen. Det var ju på den tiden som man inte kunde se så mycket fotboll på tv. Så det var liksom en extra stor grej när det var Champions League-final. Det var liksom tre matcher om året nästan som man bara kunde se. Just det är nog mitt starkaste minne.
Jag såg inte, jag vill minnas att Milan förlorade den finalen.
De förlorade, jag tror det blev 1-0 till och med till Marseille. Det var ju samman med Tapi, så det var väl lite snack om mutor och sånt. Men...
Och var det inte just Papin som Milan sen köpte som avgjorde matchen eller är ute och cyklar?
Du, det minns jag faktiskt inte om inte det var heller. Papin.
Ja, det får vi googla någon som bryr sig. Tillbaks till dagens Milan då. Vad tror du om det här projektet nu efter Berlusconis långa tid i Milan?
Ja, man blev lite oroad när man läste i sommar som hela upplägget med riskbolag och så vidare. De har ju satsat, onekligen satsat en stor summa pengar, så de vill ju förmodligen lyckas. Så jag har rätt bra värvningar också. Framförallt Bonucci är väldigt ny. Ja, det var klockan.
Ja, det var en skänk från ovan.
Verkligen, det var en skräll som heter Byg alltså.
Allegri och hans die var ju, jag kan tänka mig att han går folk på nerverna. Ja, du är själv en ganska ful spelare, men nog om Bonucci. Vad säger du annars om Milans sommarvärvningar, både ut och in?
De gjorde väl av med ganska mycket, ska man säga, dödkött som kändes väldigt vettigt. Jag tycker också att de har gjort kanske lite för mycket på offensiva värvningar. Med tanke på Cutrone, som också är en spelare som jag hittat inom situationstecken i manager redan för något år sedan, som ju onekligen har gjort en kanondebut.
I helgen var det ju match mot Lazio. Det var katastrof.
Som tur är så missade jag matchen. Och i samband med det så missade jag även MFF-matchen. Så jag har sluppit all berörelse som kom i söndags.
Du var i kyrkan istället kanske?
Ja, precis. Det är viktigt söndag, de är heliga.
Nog om söndagsaktiviteter. Vilken plats slutar Milan på och varför?
Trea, fyra kanske. Det tar ju alltid ett år ungefär innan det allt faller på plats. Alltså det är ju väldigt stark trupp om man kollar till Serie A. Så inte, vi kommer inte utmana Juventus ännu.
Vad tror du om Milan i Euroleague då?
Alltså jag hoppas man satsar på det, för att det är ändå många av de här engelska och italienska gör inte det. Så det finns ju ändå en ganska god möjlighet att plocka hem hela kuppen.
Milan fick ju en ny kapten i somras eftersom de köpte Bonucci. Var det rätt att ge Juventus-spelaren Bonucci kaptenen direkt i Milan?
Ge ett nyförvärv. En kaptensbindel tycker jag är lite väl definitivt.
Raiola ville ju att Donnarumma skulle få kaptensbindeln. Han menar på att Milan hade lovat honom det. Hade han varit aktuell?
Absolut inte. Inte som 18-åring och som allt som hände i somras, så går det ju absolut ihop.
Vad tycker du om Donnarumma och just den här cirkusen i somras?
Det känns inte riktigt bra att det blev så. Jag hoppas att det kan liksom rinna mycket vatten under broarna så allting glöms bort snart, för att han är ju trots allt en egen produkt och kommer ju bli fantastiskt bra också. Hoppas det kan glömmas bort förr och senare.
Har du själv glömt det?
Ja, jag är inte så de heter långsint av mig.
Det är bara jag som är en sån gubbe som inte glömmer.
Du måste lära dig att släppa saker, mycket ibland.
Du, nog om detta. Tack för gott snack.
Tack själv, det var väldigt kul att ställa upp.
Ta hand om din familj.
Absolut.
Ha det fett, ciao. Jag känner mig som värsta slusen här, men vi kör vidare med nästa talare. Och det är en gammal forumräv på Svenska Fans som alldeles strax ska presentera sig själv.
Gustav Eriksson, a.k.a. Boombox, som pratar med er idag.
Perfekt. Stort välkommet, och vi kör igång med, hur kommer det sig att du är då milanista?
Det är väl som många andra på forumet som jag har liksom märkt genom åren, och folk jag pratar med genom åren så där. Det är väl den här klassiska Champions League-finalen 94 där, som ja, någonstans greppade mig, ja, när jag var en liten knodd så att säga. Så det är väl där någonstans det hela började, även om man var väl inte så jätteinsatt kanske då. Vad kan jag ha varit då? Jag måste ha varit 9 bast då. Så var man lite så här jätteinsatt, men vart efter åren gick så liksom började man förstå det här med rivaliteten, och man kom in mer i, ja, familjen Milan innebar och sådär. Så det var väl mycket det som högg tag i mig.
Jag är ju något äldre än dig, men jag tror inte att yngre supportrar då kan förstå hur stora Milan var ju då. Det kan inte jag knappt själv förstå, för Milan var helt dominerande.
Ja, det är väl troligen Barca och Real då som har den storheten och den flärden som Milan hade då på 90-talet, skulle jag nog säga. Sen, ja, fotbollen har ju förändrats ganska mycket också. Så man följer väl lite mer spelare idag kanske också än vad man gjorde då. Jag vet inte, men ja, nej, det är nog svårt för yngre att greppa ja, hur stora Milan var.
Nästa fråga då. Vad är då ditt första eller starkaste minne? Det kanske går ihop med tidigare frågor med just den här 94 Champions League-finalen.
Men så kan det nog mycket väl vara. Däremot så skulle jag nog inte säga idag i alla fall att det är det starkaste Milan-minnet jag har. Det är det nog inte så, utan de har nog kommit mer under 2000-talet, de riktigt starka minnena. Och det starkaste av dem alla är väl egentligen det.
Säg bara inte Istanbul.
Jag måste ju det, tyvärr. Och det är någonstans, alltså, men sen är det är ju även ihopkopplat på något sätt då med revanschen som sen liksom skedde i Aten ett par år senare. Så det finns ju många starka minnen såklart, men Istanbul är nog det som ja, alltså det är ju det starkaste minnet, även om det är det tristaste också såklart.
Ja, det är ett hemskt minne, och värsta är Milan spelade så otroligt bra hela matchen, bortsett från vad det 8-10 minuter, och Liverpool gör tre helt sjuka mål.
Och jag minns ju hur liksom, ja, hur mycket jag hånade dem i första halvlek liksom, och sen så kom ju den där vändningen och sen kom straffarna och så stod man ju där som en jävla idiot.
Ja, jag minns min stora idol, Shevchenko, han missade ju ett jätteläge även i förlängningen.
Ja, men precis. Och sen, ja, inte bara det var ju liksom, det var ju hela, ja, hela kollapsen. Man kände ju det rätt tidigt någonstans när, ja, men när första målet kom, då kändes det där, ja, men det här är ju ingen panik. Men sen när, ja, 3-2 då kommer, så ja, då kände jag någonstans på mig att det här kommer gå åt helvete nu alltså. Och mina polare, de, ja, hånet vände ju, om man säger så. Och jag blev ju ganska tyst där.
Jag tycker Milan hade bättre lag det året, var det 05 än 07?
Ja, men det tycker jag, absolut. Ja, Kakas form just den säsongen och speciellt just i Champions League var ju makalös. Så att han, vad ska man säga, var ju en stark bidragande faktor och lyfte många andra spelare som kanske förvisso inte var dåliga då, men ändå, de hade nog inte platsat i finalen tidigare år då.
Det var lite också Milans fall och Gallianos klassiska uttryck "We are fine as we are".
Ja, men precis, det myntades ju någonstans där. Efter, ja, efter 2007 så vet ju alla hur det gick med Milan sen. Med undantag för ja, en Zlatan-säsong då, som tog hem Scudetto med dem. Men annars efter 2007 så, ja, det där "We are fine as we are", det var vi ju inte någonstans. Alls.
Nej, tyvärr. Men du har sett till den här tidiga Berlusconi-eran där det ändå var väldigt mycket framgångar. Vad tror du nu om det här nya projektet och de här kinesernas tankar kring framtida Milan?
Det är ju lite dimmigt kan jag tycka ändå, hur framtiden kommer se ut. Men själva skiftet Berlusconi till, ja, egentligen vem som helst nu, kineserna då, var ju nödvändigt, helt klart. Det fanns ju inte en chans att Silvio kunde ta tillbaka Milan till forna glansdagar, om man säger så då. Utan förändringen behövde ju ske. Nu återstår det väl att se då, om just den här kinesen Li då, är då mannen att kunna ta oss tillbaks till några slags glansdar.
Jo, när man sa som Galliani hade egentligen kunnat göra med dagens transferpengar. Nu vet jag inte hur pass trött och mätt och gammal han var i slutet. Eller han bara var dålig, jag vet inte.
Nej, precis. Alltså, han var ju jävligt trött och jävligt mätt kan jag tycka. Men samtidigt så, det är ju lätt att kasta skit på Galliani såklart, men jag menar, har man inga pengar att röra sig med så är det ju liksom, ja, då är det ju Genoa man får ringa och de kontakterna som han hade.
Mätthetskänsla på de två gubbarna.
Precis, de har ju ändå gjort sitt, det kan man ju inte komma ifrån, även om man gärna minns den närmsta tiden som var.
Alltså, de har så pass bra CV sen tidigare att det blir lite så befläckat nu i slutet när de är ganska trötta och gamla. Så gubbarna är ändå gamla gubbar.
Ja, de skulle ju gå till pension för länge sen kan man tycka. Det är deras liv. Jag menar, Silvio som någonstans har tagit det här Milan från ruinens brant och byggt upp allting. Jag förstår ju att det är svårt att släppa sin kära ägodel då, som han genom åren påstår att han älskar och har älskat då. Och det tror jag på. Det har han ju gjort, helt klart. Nej, det behövdes ju till en förändring och de var ju tvungna att gå bort, kliva av.
Vad säger du annars om vad transfer in och ut i sommar?
Transfern överlag tycker jag ju ändå är bra. Alltså man har ju förstärkt truppen och laget, framförallt startelvan, gentemot tidigare säsong. Det har man ju utan tvekan. Sen är det ju lite som jag tycker då är märkligt, är väl just kanske värvningarna i sig, om, ja, utifrån ett spelsystem som Montella har då. Eller som han i alla fall vill spela. Och där är 4-3-3, det är eviga liksom diskussionen om siffror då. Men ja, man undrar ju lite hur mycket kommunikation de har haft däremellan i alla fall, mellan Montella och ledning då. Ja, nej, men transferfönstret är ju bra, det är det. Och det var ju bara synd att man inte kunde göra sig av med lite fler spelare. Det är väl det som är det negativa i det hela.
Ja, nu känns det lite så att man har värvat in bra spelare med stor potential förhoppningsvis. Och så har man en tränare som kanske vill spela 4-3-3 men diskuterar 3-5-2 eller 3-4-1-2. Det känns lite som att man har slängt in allting i en gryta och så får man se lite vad som blir av receptet.
Ja, ja, men precis. Det känns som att de har huggit på de tillfällena som har dykt upp då. Med Silva, Bonucci, alltså det säger säkert bra. Alltså Silva vet jag inte så mycket om egentligen då, men förutom att han har sin startplats i portugisiska landslaget, varit duktig i Porto etc. Man har huggit där det finns läge att hugga och sen inte riktigt kanske tänkt till vilka lagdelar som behöver förstärkas ytterligare då. Då pratar jag kanske inte så mycket om försvaret och ja, backlinjen då. Den delen av transfern har väl ändå, eller är väl ändå i min värld, ja, den del som får högst betyg. Sen är det ju däremot om man tar mittfält och anfall då, det är där det känns väldigt diffust. Och speciellt nu när man hittills in på säsongen i alla fall har spelat 4-3-3, så har det ju märkts ganska, ganska tydligt i och med att vi står där med en startelva helt plötsligt som kanske inte då är så jättemycket bättre än förra säsongen, förutom försvaret.
Jag är lite inne på min podcastkollega Mackan då, att Montella fick ändå nästan alla spelare väldigt tidigt, att han borde ändå haft en tydlig bild av hur detta Milan ska eller bör spela.
Det borde de ju alltså ha haft. Och då undrar man ju lite över kommunikationen då, och det här med att hugga en spelare från, ja, den ena dagen till den andra. Att har Montella fått hänga med på hela resan här med att värva spelare egentligen? Eller har han fått glatt sitta bredvid och sen liksom börja planera utefter vad Fazzone och Mirabelli värvar då? Det återstår ju sen att se vart man hamnar i det här. Alltså nu har det ju pratats om 3-5-2 och ja, allt vad det är då. Så ja, man får ju se lite. Det kanske var den uttalade planen också, men man började i det här spelsystemet man hade tidigare i föregående säsong då.
På tal om Montella som du är inne på, tror du att han är rätt man för Milan?
Ja, det är också en knäckfråga som delar många. Nej, det tror jag faktiskt inte att han är. Och det säger jag av egentligen två anledningar. Eller det handlar mer om är Montella kvar eller inte nästa säsong. Och det tror jag inte att han är. Utan gör han det bra och tar oss till Champions League plats då, genom en fjärde plats, tredje plats, vad det nu än blir, så tror jag att man nog vill steppa upp lite där och helt enkelt ta in någon för att kunna konkurrera i Champions League också. Det andra scenariot är ju såklart att det går ganska dåligt och att Milan inte tar en Champions League-plats och han får lämna på grund av det då. Eller vad tror du?
Vi har ju tidigare sagt och tror att Milan kommer på topp 4. Det är väl lite önsketänkande också utifrån dagens material. Men med Lazio på hornhinnan så börjar man ju tveka direkt. Och det är väl så många säger där nere som kostar kort med flera, att man kan inte heller såga laget efter tre matcher och det är ett nytt lag och bla bla bla. Men jag tycker ändå att Lazio-matchen var nog en wake-up call, att det här är fortfarande långt ifrån färdigt.
Jag menar, det har inte gått så många matcher och den här truppen, jag menar, de har ju förvisso haft ganska lång tid på sig såklart att förbereda sig, med att många transfers kom tidigt då. Ja, så att man vill ju ändå ge dem lite tid.
Montella får den här säsongen på sig.
Sen vill man nog antingen ta steget, ett steg upp med en bättre tränare och kunna börjar konkurrera i Champions League eller så går det dåligt så får han sparken på grund av det. Men med det sagt så vill jag ändå liksom säga att jag var helt klart för att Montella skulle få den här säsongen på sig. Ja, men sen så har jag liksom börjat lite tveka på honom såklart i och med att filosofi och spelidé etc. Det är en grej, men man måste ju kunna ha en plan B någonstans. Så det känns ju inte som att Montella har så mycket till plan B eller kreativitet i den aspekten då.
Jag var själv väldigt positiv när han väl blev värvad, men sen de första matcherna jag såg Milan så kändes det som att hans plan var att vinna bollinnehavet, och det vinner man inga matcher på. Jag tycker det var väldigt ineffektivt och att värva in en stjärnspelare som backar och inte få rätt på honom tycker jag är ganska dåligt.
Det är det där med hans filosofi och idé kring det hela, att vinna boll tidigt med hög press och sen hålla i bollen och rulla runt bollen. Men det märkte man ju, alltså det märkte man ju förra säsongen, att då fanns ju inte spelarkvaliteten att kunna spela ett sånt spel. Då började jag också någonstans tvivla på Montella. Alltså, ser han inte vilket material han har tillgängligt? Eller det gör han ju såklart, men varför ändrar han inte matchplan? Varför ändrar han inte taktik eller spelsystem för att passa den här truppen bättre helt enkelt? Spela med två yttrar när vi inte har några egentligen renodlade yttrar. Men frågan är, var kommer den pressen ifrån? Kommer den pressen ifrån uppifrån någonstans, ledningshåll eller mediapress, alltså, eller en kombination kanske av det? Eller är det han själv som har tänkt till? Det återstår ju att se, va?
Ja, för jag vet inte vad han har för historia med Fiorentina, men det känns lite som att 3-5-2 har nu, han var själv inne på att 3-5-2 var aktuellt även oavsett resultat mot Lazio, men jag undrar om det stämmer.
Ja, det är lätt att säga det när han går ut och blir totalt överkörd liksom av Pippo där. Rent taktiskt och truppen blir överkörd rent, ja, kanske inte kvalitetmässigt är väl att ta i dem, men Lazio, det är ett färdigt lag, det är ett bra lag. De har ju sin stomme och de har sin filosofi och idé på plats, ska man ju ändå säga. Det har ju inte Milan idag. Så att, ja, nej, frågan är hur mycket det är ett försvarstal och så han känner sig tvingad att byta ifrån sitt 4-3-3 då. Mer än att han faktiskt hade tänkt göra det, det vet man ju inte.
Det som jag mest imponerar av Lazio, det är att de ändå har tappat sina två bästa spelare, varav ändå till Milan, och ändå är så trygga med sitt spel och bollen och alltså leker med Milan faktiskt.
Ja, på pappret kanske då ett Lazio som är sämre än förra säsongen såklart. Ändå så gick de ut och gjorde precis lite vad de ville. Och det får ju Montella ta på sig helt rakt av egentligen. Man sätter inte Calabria på högerbacken där istället för Abate i en sån där match. Det gör man inte. Alltså Calabria, han har säkert jättefin framtid för sig. Men jag har inte... ja, direkt fått upp ögonen för honom att han är en fantastisk högerback. Man sätter inte honom för Abate där. Jag vet inte, Abate kanske var skadad eller någonting.
Tillbaka just till Montella, så tycker jag ändå att storheten i en tränare, det är att man kan ändra matchbild. Och när man ser då att Lazio klär av Milan, då måste man göra någonting åt. Och jag ser inte att Montella gör någonting åt saken förrän väldigt sent.
Det händer ju ingenting när Milan väl ligger under. Eller saker och ting behöver förändras i en matchbild, så händer ju, alltså, så vitt jag kan minnas i alla fall, så har jag aldrig riktigt sett Montella ändra en matchbild så tydligt i alla fall. Han har hett om öronen, Montella.
Som man säger, nu är smekmånaden slut.
Ja, det är det ju verkligen. Jag menar, förra året kunde han ju, eller förra säsongen då, kunde han glida på att truppen var jättedålig. All kritik riktades emot spelarna som var på plan, och Montella kunde lite snyggt smyga undan och glida förbi den värsta av kritiken där i alla fall. Men det kan han ju inte göra längre.
Vi bara klämmer kort in Raiola och lite annat kring Milan, vad säger du?
Raiola, visst, fine, han är ju som han är, va?
Det är en skurk.
Ja, det är ju verkligen en skurk, såklart. Tyvärr en jävligt smart sådan. Han lobbar väl lite för att det blir väl Donnarumma som kanske får stryka på foten. Och jag tror inte att någon betalar särskilt mycket pengar för Bonucci till exempel kommande säsong om det går dåligt. Utan då kan det nog mycket väl vara Suso som försvinner, som ändå har nyligen skrivit på ett nytt kontrakt här. Då står man ju ganska knivig sits och undrar lite vad som hände. Så att, ja, nej, men under den här Champions League-platsen då, som sagt, det känns ju som att, ja, det gör det väl alltid med Inter, att de är på gång. Men i år tror jag faktiskt att de kommer vara bättre än föregående säsong, helt klart. Det kommer de vara. Och det är väl då Inter och Roma som är våra största konkurrenter till den här, ja, tredje, fjärde platsen, var det nu än. Det ska bli spännande att se. Och jag menar, Roma är ju alltid Roma. De har väl aldrig kommit utanför topp 3-4 de senaste åren, vad jag vet i alla fall. Och ja, nej, det ska bli spännande att se då Inter, hur de, om de kan så att säga komma igång då.
Då gör jag en ful övergång här som sista fråga. Vilken plats kommer Milan på då?
Då ska jag, utan affekt av Lazio-matchen och att jag har varit lite negativ här, ändå säga att Milan hamnar på en fjärde plats, för att Inter till sist inte håller i vilket fall som helst.
Ja, vi hoppas ju verkligen att de inte håller.
Nej, det är såklart.
Och sen misstänker jag att Zebrorna vinner.
Det tror jag att de gör, helt klart. De har ju börjat traska in i säsongen här och har ju inte direkt svettats än, vad det ser ut som.
Ja, de har vunnit ganska lätta matcher, men det jobbiga är att man har fått igång Dybala som är livsfarlig.
Ja, men precis. Alltså, de går ju hem de lätta matcherna, till skillnad från oss som måste då kämpa med näbbar och klor i de, även de på pappret, lätta matcherna. Så ja, det tror jag att de är för stabila, för bra, har tillräckligt bred trupp för att spela i alla turneringar, så att de tar hem ligan. Alltså Napoli är ju bra och spännande att titta på, kul att titta på framförallt så där. Men de, alltså de kommer i sina svackor och tappar poäng lite här och lite där, och det gör inte Juventus. Så att ja, det blir Juventus som tar hem den.
På tal om lätta matcher man joggar hem stort sett. Vår match 2 mot Calgary, redan där såg man vissa farhågor på mittfältet att det såg ju riktigt illa ut.
Det är ju kul att du tar upp den matchen också, för där börjar man ju någonstans undra Kessie. Man undrar ju lite vad som hände med honom i den matchen. Han var ju totalt under isen. Ja. Och sen tänkte man att ja, visst, en liten dipp, en dålig match, det kan man ha. Men han var ju inte så mycket bättre mot Lazio heller, kan jag tycka.
Han var en av de sämsta i båda matcherna.
Ja, om inte han fungerar, om han blir en stor flopp på mittfältet, så vad finns det för backups? Ja, alltså då blir det ju helt plötsligt Montolivo och Locatelli, de här som jag inte tycker håller att vinna ett mittfält med, helt enkelt.
Alltså jag låter som en gnällig gubbe, men jag tycker
jag
tycker bara att allting kommer tillbaka till Montella, för jag upplever att mittfältet satt mot Calgary var så jävla rörigt för att inte folk hade sina instruktioner på vad de skulle göra på mittfältet, så att alla sprang på samma bollar, alla ville ha bollar, och det blev bara för många kockar i ett litet kök.
Ja, men så var det ju verkligen. Och då, när inte det funkar, så då har vi ju helt plötsligt inget anfall. Då är ju det helt utraderat. Och nu hade ju väl Suso en lite... Ja, han hade en ganska dålig match han också, såklart. Det är ju inte så konstigt när man sätter all press på honom och ständigt bevakar honom. Så då har man ju verkligen raderat hela Milans anfall om inte mittfältet fungerar. Ja, nej, då blir det trubbel. Men som sagt, om Montella bara får ta... Alltså, får ordning på grejerna, så kanske även Kessi växer och blir den spelaren man tror att han är. Eller så har han bara en liten formsvacka. Ja, eller så kanske med ett nytt spelsystem så blir det lite mer trygghet på mitten, och då kommer även lite rulla in lite mål mot bättre motstånd också då.
Jag gillar ju att säga att en tränare kan vara dynamisk i sin taktik, men jag tror nog Milan och Montella måste definitivt ha tydliga instruktioner på vårt mittfält, just för att inte folk ska springa omkring som yra höns.
Alla säger ju att mittfältet måste göras någonting. Ja, man måste göra någonting åt det här mittfältet, va. Man kan inte ha Montoliv och fara omkring det. Han håller inte, han dräller med bollen, och sen har väl han kanske några andra slags kvaliteter som är svåra att se idag då. Men nej, det blir ju en hönsgård då. Det blir ju det. Och Kessie, han är ju ung dessutom. Nytt lag, nya lagkamrater. Biglia, han var det första matchen han gjorde nu, va?
Han kom in lite mot Calgary.
Han kom in lite mot Calgary, ja precis. Men annars hans första match från start, och det är så här, ja, det är mycket man kan ändå vara lite schysst liksom, kan jag tycka, mot mittfältet då. Men ändå, nej, det är rörigt där, och det får ju Montella ta på sig. Utnämna en spelare där spelet som fördelar bollar och låter bestämmer tempot över matchen och uppspelsfaser, va? Mot Lazio då, spelare tjongade ju iväg bollar till höger och vänster. Bonucci försökte slå avgörande passningar från försvaret, medan då Montolivo drällde med boll. Alltså det finns ingen tydlighet, va?
Ingen hade haft med Gattuso eller Ambrosini i ett världslag, men de hade så tydliga roller på det här mittfältet där de backade upp en spelare, och där var också så mycket bättre.
Precis, och det är exakt så som du säger. Gattuso och Ambrosini, som inte så hade platsat i ett världslag kanske, de rev, slet och var tydliga med vad deras roller var. Medan då Pirlo, Cedorf och de här andra mer kreativa mittfälterna, ja, det var deras roll att slå avgörande passningar. Det var deras roll att styra tempot. Men nu vet man inte vem som ska göra vad. Alltså, Kessié, ska han vara en box to box, eller ska han vara där och riva och slita? Det ska bli spännande att se då vart Biglia hamnar i det hela. Om han kan få någon ordning på det när han får lite mer, ja, när laget är lite mer samspelt då.
Du, det känns som vi kan prata hela kvällen, men jag återkommer gärna vid något senare tillfälle.
Absolut, absolut.
Så tackar jag för tid och väldigt kloka ord.
Ja, tack själv. Det var kul att få vara med. Hoppas att andra hänger på också från forumet. Det vore roligt att höra lite vad andra har att säga så där, när de snackar mer.
Jag håller med. Det blir säkert mer av detta framöver, hoppas jag.
Kul!
Stort tack allihop. Glöm inte att Rossoneri finns på Svenska Fans. Milans nästa match är på söndag mot Udinese 15:00. Trevlig helg, Forza Milan!